Välkomna till Sveriges förmodligen största musikpodd, eller hur?
Förmodligen, jag sa kanske. Sveriges kanske.
Kanske bästa i alla fall.
Antagligen. Ja. Man måste alltid lägga till en liten så här. Vi ska inte tro att vi är något.
Men.
Antagligen.
Förmodligen, antagligen, eventuellt. Ja. Finns många sådana
definitely
man kan använda.
Maybe. Spoiler.
Sa du det där?
Nej, det gjorde
kanske
jag.
Kanske de kan räkna ut vad vi kommer att prata om en stund.
Det tror jag inte.
Nej, nej. Det har inte hänt
Tåström.
Någonting. Finns ingenting att höra här.
Nej, ingenting. Absolut ingenting.
Det här är i alla fall Musikrådet. En gubbterapeutisk timme om musik som dyker upp lite random då och då när vi får feeling. Och vi som är vi, det är jag som heter Micke Mjörnberg och du som heter Senior Ricky Holmqvist.
Ja. Det är ingen tysk precision på de här avsnitten, inte?
Nej, det är lite mer sån här italiensk kommunalarbetar manjana.
Ja, men jag gillat. Jag gillat. De ska liksom, så fort de tror att de vet vart de har oss. Nej, 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 nej.
Då är det tvärtom.
Då är det tvärtom. Men nu är vi här i alla fall, i eten igen.
Mm.
Efter, jag kanske måste erkänna, jag har haft covid.
Kan man ha det fortfarande?
Ja, jag hade det.
Du var lite snuvig och så.
Jag var en man cold deluxe. Jag var helt jävla däckad. Så vi skulle ju faktiskt ha spelat in förra veckan. Mm. Men jag fick helt enkelt slänga in handduken. Det var lite obehagligt.
Host men, och snörvel och nys besparar
vi. Host och snörvel och feber och allt hade inte gjort sig speciellt bra, tror jag.
Nej, det är inte Musikrådet klass på det.
Nej, det är det inte. Det är det inte. Så nu är vi tillbaks till 99% friska och krya.
Men du har doft och hörsel och sånt i behåll?
Ja, det har kommit tillbaks nu. Doft och hörsel.
Ja, det kan ju vara bra att ha hörseln kvar om man ska göra en musikpodd, tänker jag.
Ja, det är sant. Doft och hörsel är tillbaks till 100%.
Medan du var sjuk, så jag var faktiskt på bröllopsfest. Så jag har ju eurodisco dansat och faktiskt trummat lite och sådär. Så
trummat på riktigt?
Trummat på riktigt.
Åh, vad coolt!
Återförenade ett gammalt band, festen till ära.
Nej, men vad kul!
Och körde. Det var svettigt.
Ja, det förstår jag. Vad körde ni för låt? Arr?
Lite gamla egna låtar från Back in the Days och några covers på slutet.
Ja.
Det var ju ändå fest.
Var det för att ni skulle få in stimpengarna som ni körde egna låtar?
Sen hade vi ju så här formulär man fick fylla i när man gick från festen. Att, ja, jag har hört den här låten, så skickar vi in dem till radionämnden eller stim. Eller vad
ja, det är klart. Ja. Nej, jag förstår. Det är helt rätt. Men vad roligt då.
Ja.
Och så pratar ni lite sådär som ett korplag efteråt. Sen så, men det är klart att vi måste börja köra igen nu. Det är klart att vi ska köra.
Jag sa faktiskt det att förra gången, nu var det 5 år sedan vi spelade. Och gången innan det var det 10 år sedan vi spelade.
Ja, du ser.
Så då borde det vara 2,5 år till nästa gång vi spelar. Om man liksom kortade det, tar det hälften hela tiden.
Ja, ja, precis.
Men jag tänker att nu när jag är varm i kläderna så kanske jag kan få komma upp och trumma bakom Håkan på Ullevi nästa sommar.
Ja, det vet man aldrig.
Tror du inte
det? Du har ju ungefär ett år på dig nu att vässa trumpinnarna och spänna skinnet.
Exakt så. Det där lät nästan som att du var på väg att säga rulla skinnet. Det hade varit lite obehagligt.
Nej, det sa jag inte. Det sa jag aldrig.
Det finns en gammal låt som heter Rulla skinn, typ med SPD eller något sånt där, en gammal punk.
Ja, jag tänkte
grupp.
Det är väl något av dina favoritband, Pipex eller något sånt där.
Ja, de har vi avhandlat.
De har vi avhandlat. Nej, det slog ju ner som en ganska väntad bomb, höll jag på att säga. Det var väl inte. Alltså, man höjer ju inte på ögonbrynen längre.
Nej, jag blev inte förvånad. Det,
nej.
Så mycket kan jag säga.
Nej. 2025 är det dags igen. Håkan Hellström kommer att på nationaldagen, svenska flaggans dag, att inta Ullevi. Ja, alltså det är så jävla... Nej, jag vet inte, Micke.
Nej, jag känner bara ingenting. Nej. Jag känner att jag var på Håkan på Ullevi första gången han gjorde den grejen. Och sen har jag varit mätt sen dess.
Ja, och jag ser liksom inte... Jag förstår Håkan första gången. Det måste ha varit alltså total eufori i hans själ. Det måste ju liksom ha varit... Alltså månlandning och Everest bestigning och vinna VM i fotboll. Allt på en och samma kväll. Mm. Och så kanske man tänker så här. Jag minns inte hur det var förra året. Om det blev flera spelningar eller om det bara var en.
Kan inte riktigt svara på det heller.
Jag tror att det var bara en första året.
Men känns det inte... Första gången var det nog bara en, ja. Och sen nästa år blev det fler. Och sen när det var som mest var det väl tre, va?
Ja. Och det är ju det också när man efteråt lite så här... För han har ju sagt, eller de har ju sagt, och hans team har ju sagt att det blir inget ut på vägarna 2025, utan det blir Ullevi. Mm. Och då tänker man ju också så här, vad tröttsamt. Jag tycker inte att det är okej.
För att du vill se honom i en mer liksom mindre skala på svettigare scener.
Ja, men lite så. Och, ja, och på något sätt... Ja, nu har du gjort det. Du har gjort Ullevi nu. Jag vet inte hur många gånger du har spelat
Ullevi. Han har blivit synonym med det. Ja, men han har ju blivit Ullevis husband, typ.
Ja, och är inte det ganska tråkigt då?
Ja, kan man
men det är
tycka.
Ju lite också som vi har pratat om. När det är Håkan på Ullevi, det är ju som någon slags endagsfestival i Göteborg. Då. Det är ju världens happening. Mm.
Så, men har han samma dragningskraft längre då?
Ja, det är ju det jag undrar.
Är han Bruce Springsteen som oavsett när han var här senast kan fylla tre arenor eller tre kvällar i rad? Liksom?
Ja, jag vet inte. Och det är ju också lite så. Säg att han hade gett sig ut på vägarna den här sommaren för att på något sätt visa upp sig, skapa lite buzz om sig och så, men nu är det ju så här ytterst få artister i det här landet som klarar av att inte göra något väsen av sig och sen helt plötsligt ställa sig på landets rikets största scen. Mm. Och visst, är det någon som klarar det så är det han, men jag är ytterst tveksam till att han kommer att sälja ut tre kvällar i rad liksom.
Nej, men nu kommer det här inte hända, men låt säga att han gör en Ullevi och den inte säljer slut. Ja. Då är han väl slut som artist. För då blir det ju en helt annan storytelling kring det, liksom så här att eran är över. Det var inte fullt när Håkan spelade. Nej. På hemmaplan,
och samtidigt,
på nationalarenan, men precis. Eller i och den göteborgska nationalarenan.
Ja. Och samtidigt är det också så här, han siktar ju så otroligt högt. Så säg att, det här låter ju absurt egentligen, men säg att det kommer 45 000. Vilket är en otroligt hög publiksiffra. Mm. Men det är ju nästan ett misslyckande då.
Ja.
För det han som liksom har publikrekordet på 70 000. Så det skulle ju vara så här, ja, det kommer 45 000 på Håkan-spelningen. Va, fan, shit, vad häftigt. Ja, fast det fattas 25 000 typ. Mm. Så det är klart, det är ju vågat.
Någonstans
det ska ju ha.
Blir det ju ett högt spel, man ser hur långt man kan ta det.
Absolut.
Men jag tror att det funkar en sommar till.
Det gör väl det, antar jag. Men, när tar det slut liksom?
Det återstår att se. Apropå Ullevi. Du hade något
en
annat
gång
du ville liksom dryfta.
Ja. Alltså, det är en jättefin brygga du bygger åt mig där. För en gång i tiden så såg jag Metallica på Ullevi. Jättedålig spelning, för jag hade så jättedåliga platser. Men skit i det. Jag vill prata om Nothing Else Matters. Det gamla örhänget från den svarta skivan som, jag vet inte vad heter den svarta skivan.
Menar du svart som i blues?
Svart som i blues?
Nej, det gör du inte. Du menar svart som att omslaget är svart.
Svart som i omslaget.
The Black Album. Den heter väl inte det egentligen? Den heter nog bara Metallica, va?
Okay.
Refereras ju till som The Black Album.
Ja, men precis. Den skivan i alla fall, med Nothing Else Matters på. Nej, men det slog mig. Jag var ute och körde bil i helgen. På någon sån här lista som vi pratade om, som vi inte lyssnar på längre. I och med att vi gör våra egna listor. Mm, så är det ju. Nej, jag var lat och spelade någon lista. Och då dök Nothing Else Matters upp. Och jag kände absolut ingenting när låten började och första refrängen och allting. Men sen kommer det precis innan gitarrsolot med stort G. När James ryter i. Yeah!
Mm.
Och så kommer gitarrsolot. Fy fan vad snyggt det är. Det är typ 2-3 sekunder där.
Ja.
Som James skriker och liksom det är så skitigt gitarrsolo för att vara en så snygg låt.
Ja.
Jag har aldrig liksom riktigt reflekterat över det förr, men det är så otroligt jävla snyggt och den bär hela låten.
Men är det liksom gitarrsolot, hela gitarrsolot också som du går igång på här, eller är det just det bara bryggan med yeah! Och sen ja, att det startar?
Det är den, precis. Det är starten. Det är ett snyggt gitarrsolo, det ska jag säga. Det håller än idag. Oftast är ju gitarrsolon känns ju lite daterade.
Kan de göra, ja.
Ja, men det är fortfarande ett väldigt snyggt gitarrsolo. Men jag skulle säga att det är från hans ytterst karaktäristiska yeah! Och så 5 sekunder in på solot. Ja, det är fy fan vad vackert.
Ja, men sånt där är ju, finns många sådana exempel på liksom bara sekundkorta ja. Delar ja, ja, av precis. Låtar som är helt magiska och gör att man omvärderar dem. Jag vet, Pain's Same Old Song heter den väl, va?
Okay.
Kommer det också ett sånt där skrik som är liksom, men låten är väl helt okej, men sen kommer just det där skriket som är kanske utdraget över några sekunder som är helt, helt fantastiskt.
Ja.
Och man bara, ho, nu blev det här min favoritlåt.
Ja, men, eller hur? Och bara det så här, vadå, gillar du Nothing Else Matters? Nej, det är några sekunder. Man på något sätt ifrågasätter ju hela sin intelligens, liksom. Gillar du Nothing Else Matters? Ja, jo, men det är några sekunder jag tycker om. Det är ju helt stört egentligen. Men så är det, så funtad är man.
Mm. Ja, men jag kan känna igen det där. Det är en väldigt intressant spaning.
Ja, men så är det ju. Och jag menar, en låt som fyller, jag vet inte, 35-40 år eller något sånt här snart.
Mm.
Att man först nu reflektera. Jag har ju hört låten 13 000 gånger säkert och sjungit med och skrålat och försökt spela på gitarr och allt, men först nu verkligen. Fy fan vad snyggt!
Ja, det är ju en sån där låt som är man kan inte förneka den, för det är ju en väldigt bra låt, men den är ju också väldigt, väldigt sönderspelad.
Oh ja,
man har hört
den
så många gånger, så det är väl så att man kanske inte lyssnar särskilt koncentrerat när den kommer, för att
det
är ju bara den.
Mm.
Eller bara ja, och bara, precis. Men nu är det den igen, kanske man ska säga.
Ja, exakt. Så, ja. Nej, det var en liten så här uppenbarelse. Det var väldigt intressant.
Men med den spaningen i ryggen här, då måste jag ändå få ställa frågan som ju hela vår existens är uppbyggd omkring egentligen.
Ja.
Vad
ja,
har Ricky Holmqvist lyssnat på sen senast vi poddade?
Ja, och det är väl egentligen det enda definitiva vi har i det här lilla formatet.
Den här lilla snuttefilten alla lyssnare kan hålla sig fast vid, att den kommer alltid att återkomma.
Ja, det vet vi. Det är lite blandat i påsen idag. Jag skulle vilja börja med lite färskt från våra Nybro-favoriter.
Avantgardet,
ja. Som har släppt en... Man kan säga att de har släppt en singel, för det har de ju. Två låtar har de släppt.
Det är en singel.
En A-sida och en B-sida. Med låtarna Sjuk i huvudet och, känn på den här titeln då, Paul Gascoigne.
Oj, oj, oj.
Det är nästan lite clickbait.
Vet indiepop-publiken 2024 vem Paul Gascoigne var?
Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror faktiskt inte det. Det är för smalt, tror jag.
Men han var ju då inte en... att det är fotbollskillar som älskar avantgardet.
Nej, det tror jag inte.
I och för sig. Man ska inte vara fördomsfull.
Nej, det är sant. Men Paul Gascoigne var ju en gudabenådad engelsk fotbollsspelare under 80- och 90-tal.
Jag skulle säga att jag känner till honom mer som strulnisse än för ja. Hans fotbollsskills.
Ja, men precis. Han var ju då ett sånt här geni som han söp helt enkelt bort sin karriär. Och idag är han lever ju fortfarande, vilket är helt sjukt, men är ett vrak idag. Så i alla fall. Men den första låten, Sjuk i huvudet, skulle jag säga är en av de bättre avantgardet låtarna jag har hört på sistone faktiskt.
Oj.
Ett otroligt smittande gitarrintro, och sen så bara på något sätt fortsätter den här feel good raketen. En jättefin låt.
Kul.
Det är ju lite så med avantgarden att man vet ju inte vad man får. Det är det som är så jäkla häftigt.
Men, skulle du kunna tycka att någonting man får från dem är dåligt? Eller är du fortfarande så fanboyig liksom att så här,
nej,
allt är bra?
Nej, jag skulle nog inte säga att kanske inte dåligt. Jag har nog inte hört något avantgardet som är dåligt, men absolut mindre bra.
Ointressant, kanske.
Ja, kanske lite så. Jag tycker att de är som bäst när de är så här smittande och liksom man blir glad av det.
Mm.
Sen förstår jag att inte varje låt kan liksom studsa fram och liksom med hoppsa steg och bara tralla. Liksom. Det förstår jag också. Men jag gillar avantgardet när de är så här. Och Paul Gascoigne, en 5+ titel, levererar också. Väldigt fin låt. Så det är två väldigt fina smittande poplåtar.
Skönt det, för det finns ju inget värre än när någon har satt en briljant titel och så är låten dålig.
Eller hur?
Då blir man irriterad.
Ja, men faktiskt. Och sen så har jag lyssnat på ett sånt här superduper mega superstar samarbete. Jag vet. Man vet ju redan på förhand, det här kommer ju vara jättedåligt när två så stora namn slår sina påsar ihop. Känn på den här. Lady Gaga och Bruno Mars.
Oj.
Eller hur?
Ja. Inte bra.
Jättebra, Micke. Jag trodde att det skulle vara så här radio pop. Bit liksom Lady Gaga, Bruno Mars, nu är det något som Max Martin har varit med och skruvat på, och det är, ja men så. Mm. Men det är helt tvärtom, det är väldigt organiskt, det är gitarr, trummor och bas. Och jättefin poplåt som är liksom mer... vad fan ska man säga? Men den är mer indie än... radio liksom.
Alltså Vem av de här två går det mest i linje med då, tycker du?
Jag tycker Bruno Mars gör det med den äran. Hans liksom röst och allting passar in i det här liksom organiska, lite indie. Sen kommer Lady Gaga in och gör det väldigt snyggt också.
Mm.
Inte på det sätt att hon liksom känns... Ja, det här är hennes stuk liksom. Hon känns lite mer, jag ska inte säga obekväm, men man inkastad. Hör ju att hon... Ja, men lite så. Men jag tycker ändå att de gör det... Det blir en väldigt, väldigt bra låt. En otippat bra låt.
Vad heter den, sa du?
Det sa jag aldrig. Den heter Die with a Smile.
Det var också en rätt fin titel faktiskt.
Ja, och de sjunger ju då liksom, det är ju saknad, och jag såg en snutt av videon på TikTok, och då är det så lite country-inspirerat, och den känns ju lite så, lite saknad och moll och så. Och, nej, jag blev faktiskt överraskad över hur oväntad den lät.
Mm.
Så det är så långt från Max Martin bombastiskt och mainstream man kan komma egentligen. Utan mer mer Way Out West än Energy Radio.
Spännande ändå när sådana stora namn som hade kunnat liksom bara göra en karriär på att trava på i den kommersiellt likriktade fåran vågar sträcka sig ut och liksom utmana lite.
Ja, nej, men det är jättekul, och jag vet, jag pratade om Bruno Mars för länge sedan när han hade gjort något samarbete med någon, och det var så här as-souligt, Motown, jättesnyggt liksom. Så när man tänker, han är ju också lite så här radiokommersiellt då, men nej då, han verkar vara en ganska skön typ som testar nya stigar, och det är ju jättekul.
Mm.
Tycker jag. Han har min fulla respekt för det. Sen har jag lyssnat på en cover.
Det är alltid roligt.
Med en artist som heter Jungblud.
Jungblud?
Ja. Y-U-N-G-B-L-U-D. Jag vill ju säga Youngblood, men Jungblud. han har gjort, alltså egentligen borde det här vara lite förbjudet. Men han har gjort en cover på Kiss. I was made for loving you, baby.
En väldigt, väldigt cheesy låt i original.
Det är det ju. I original, ja. Och den är från någon film, tror jag, den här covern. Från något movie soundtrack, okay. Om vi ska prata engelska. Den börjar ju då med piano och hans röst. Han har en ganska cool röst, skrikig på ett snyggt sätt. Och då tänker man så här, aha, okej, du tolkade låten så här alltså, okej. Som att det skulle kunna vara någon Louis Capaldi eller någon Ed Sheeran eller vad som helst liksom. Mm. Men nej då, sen kickar den igång. Och den steppar upp och blir mer lik originalet så.
Okay.
Så jag tycker att han gör en väldigt snygg och respektfull cover på den här ganska trötta Kiss-låten.
Jag skulle nog säga att Kiss är ett ganska trött band överhuvudtaget.
Ja, det är de. De är ju typ 126 år gamla nu.
Mm.
Nej, men det är en bra låt faktiskt, måste jag säga, för att vara en cover och en cover på just den.
Så, men hur kom det sig att du lyssnade på just den? Det känns inte som så här, åh, en cover på I Was Made For Loving You, den måste jag höra.
TikTok.
Såklart. Såklart.
Ja, men det var faktiskt det. Och plus att han har dykt upp lite i mitt flöde, den här Jungblud, för han har startat en egen festival och han verkar vara ganska så här driven liksom. Mm. Han har ju säkert massa kombinationer, men så, och sen dyker han upp lite titt som tätt, och så var han då med i någon, hade någon låt med i någon filmer, och så såg jag hur han gjorde den, och så, ja, men det här var ju kul, så gick jag in på Spotify och så lyssnade jag.
På den vägen var det, och så vidare.
På den vägen, och så till råga på allt så får han nu vara med i Musikrådet.
Grattis, Jungblud.
Jungblud, grattis. Så det är vad jag har lyssnat på, en salig blandning denna vecka.
Det var verkligen mixat i påsen.
Ja, men det var mixat i påsen. Så vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Jo, det ska jag tala om för dig. Och jag ska resonera lite med dig också här.
Oj,
det finns ett Göteborgsband som heter Dark Tranquillity som liksom har uppstått vid sidan av In Flames och allting genom åren. Mm. De finns fortfarande, de kör på. Halva bandet är väl utbytt mot en massa nya medlemmar och sådär, som det är med gamla band. Ja. Men de släppte i alla fall en ny skiva nu i veckan som gick.
Okay.
End Time Signals heter den. Och den lyssnar jag på, och den är ju bra. Liksom, men det är riktigt bra hantverk så där. Och man blir, eftersom jag alltid har gillat det bandet, så jag blir ju sugen på att lyssna på den så där. Men samtidigt när jag lyssnar så kommer jag inte ifrån den här känslan av att, ja, men det här är ju bra. Men det är ju inte i närheten av samma känsla som på de gamla skivorna. Jag vill säga de när jag lyssnade på bandet som mest runt 00-talet. Där. Vi har Haven som ju var med i skivcirkeln en gång i tiden.
Just
för länge sedan. Och Damage Done och sådär liksom.
Just.
Så jag menar, intellektuellt kan jag förstå att det är väldigt bra låtar och bra hantverk. Mm. Men jag kan inte känna det på samma sätt som jag gjorde med de skivorna. Och då blir det en liten filosofisk fråga här som jag måste ha din hjälp för att reda ut.
Okay.
Om den här skivan då hade släppts i samma tidsperiod som de gamla skivorna, tror du att jag hade gillat den lika mycket då som jag gillade de skivorna.
Ja.
Du tror det?
Mm, det tror jag.
Det är inte så att det faktiskt var bättre material på dem än på den här och att det nu bara är kompetent? Eller liksom du...
Ja, du tänker så. Ja. Nej, jag tror nog att du hade... Nej, du hade svalt det med hull och hår. Det är jag övertygad om.
Allting handlar alltså om referensramen. Att när jag hör den här skivan, ja, så kan jag referera tillbaka till att de där skivorna var ju svinbra och då är inte den här.
Ja, och lite precis som du var inne på innan också. Att ja, så har de ju bytt ut medlemmar hit och dit. Och det ligger liksom, skivan kommer med bagage.
Mm.
Och du tänker redan på förhand att det här kommer vara bra, men...
Ja, men så är det ju garanterat. Jag vill jättegärna höra den här skivan, men jag tror inte på fullast allvar att den kommer kunna mäta sig.
Nej, och då tror jag att det påverkar. Hade den kommit då någon gång 2000 där och dumpit ner med de andra plattorna, så hade du bara, shit, så jävla bra. De fortsätter att vara bra.
Mm.
Men nu går du in med en viss tvekan i lyssnandet. Du är peppad och det här ska bli bra, men du kommer liksom med lite reservation. Du är lite reserverad, för det kommer ju med ett men. Du började hela den här oreringen med, de har ju bytt ut medlemmar och det här, och de var ju bra då, jag lyssnade ganska mycket då, men det var väldigt många men.
Ja, men blir det inte så att man teoretiserar för mycket över musik då? Hur ska man göra för att inte gå in med den inställningen till ett band som har funnits i 100 000 år?
Ja, men det är nog vissa personer som gör, sådana som oss. Jag tror väldigt många människor har kapaciteten att lyssna på ett band och ta det för det bandet. De skiter i att de har bytt ut 9 medlemmar och de bryr sig inte att det är... Utan det, för dem är det det bandet som det alltid har varit. Och sen så finns det sådana som oss.
Mm.
Som är lite mer analyserande, reflekterande och lite så här, fast är det här verkligen In Flames? Så finns det de som bara, ja, det här är mitt In Flames. Ja. Alltså så. Fast det bara är Anders... Fridén.
Men samtidigt, då liksom straffar ju då ett band som finns länge, enligt det synsättet, ut sig själva gentemot sådana som oss då. För att jag menar, har man gjort en platta som Damage Done, som kanske har den snyggaste inledningstrion en skiva någonsin har haft liksom med Final Resistance och Monochromatic Stains och så vidare, då kommer de ju kunna släppa precis vad som helst sen utan att det kommer kunna vara lika bra.
Ja. Nej, de kommer ge ut plattor länge till. Definitivt. För det spelar liksom ingen roll. Så länge namnet finns kvar, så länge musiken finns kvar. Så, ja.
Ja.
Sådana som oss, det skiter de i. Och det kommer folk på spelningarna och det är folk som lyssnar. Då, inga problem.
Ja. Men det är intressant det där, för det här är ju liksom en bra skiva. Jag måste ge dem det. Det är långt, långt in i karriären, det är fortfarande en väldigt bra skiva. Men
ja.
Den är inte... Och, den kittlar mig inte som de gamla skivorna, och det handlar nog mer om mig då.
Ja, men det tror jag. Och jag tror att så länge det är samma sångare,
ja, det är det.
Så tror jag att det vinner du mycket på. Speciellt när det är sån typ av musik.
Mm.
Då på något sätt förlänger du din livstid en del.
Mm. En sak som är intressant här, det är en låt som heter Our Disconnect, den är svinbra, det är mangligt. Men annars är det, de bästa låtarna på skivan är faktiskt de lugna, lite mer balladaktiga skivorna, eller låtarna.
Oj.
One of Us Is Gone och False Reflection.
Okej.
Okay. Det är intressant också. När man,
det är intressant.
Liksom har hamnat i ett läge där man plötsligt tycker att det är balladerna från ett rensband som...
Och då är ju min fråga igen här då. Skulle de kunna ha med 2 av sådana låtar på skivorna Back in the Days?
Det tror jag nog. Okay. De har aldrig varit rädda att liksom utmana normen sådär.
Nej. Ja, det är ju bra.
Men kanske de är lite mjukare än tidigare grejer. Så. Men,
ja.
Men absolut. De har varit inne och talat på sådana domäner förr.
Okay.
Men det för mig vidare till, till nästa grej jag har lyssnat på som jag bara snabbt måste nämna här. Jag skickade den till dig för några veckor sedan och du bara kräktes. Men Hammerfall, det bandet kan man ju tycka vad man vill om och det har många gjort. Det har ju nästan varit en sport att berätta hur illa man tycker om Hammerfall. Man skulle kunna säga att de har varit i Sverige hårdrockens Takida eller Stiftelsen eller något sånt där.
Ja, men lite så va?
Ja, men jag kan förstå det till viss del, men samtidigt har de gjort en del grejer som liksom, de förtjänar inte att bli så förlöjligade och bespottade som de har blivit.
Absolut inte.
Men de släppte i alla fall en ny skiva nu för någon månad sedan eller för några veckor sedan eller hur det var, som heter Avenged the Fallen. Det är väl en klassisk heavy metal skiva, inte så mycket mer. Men det ligger en låt på den där som heter Hope Springs Eternal. Som ju är en sån här smetig hårdrocksballad. Och jag bara känner att det är något visst med hårdrocksballader.
Ja, det är det ju. Och jag, som jag sa till dig, det, låten i sig är jättefin, men det är något med hans röst. Jag klarar inte riktigt den röst. Alltså det är inte hans röst, men den typen av röst. Den är heavy metal falsettiga.
Ja. Jag har börjat uppskatta den mer och mer ju äldre jag blir faktiskt. Det är något gubbigt. Det kanske finns en anledning att det är en gubbig musikstil.
Ja, nej, och jag tror det är liksom det därför jag också aldrig har förstått storheten med sådana här Iron Maiden och sånt här. Nej, jag klarar det inte riktigt.
Nej, men det är ju inte jag heller. Iron Maiden är ju djupt överskattade.
Det är ett jävla påstående.
Nej, ja, det är inte ett påstående, det är en sanning.
Det kanske det är, jag vet inte.
Apropå, förresten det är vad jag har lyssnat på, men jag måste ju spinna mina hjärnet varmt här. Apropå överskattade så är väl ett av världens mest överskattade band alla kategorier nu redo för att återförenas. Vi har väl kommit fram till poddens huvudnummer, gissar jag. Bröderna Gallagher, Oasis. De tål inte varandra, men ändå ska de ut och spela. Igen. Tisdag morgon släppte de den här nyheten. Det hade ju ryktats, men de offentliggjorde. Återföreningen är här. Jag vet inte hur många år sedan det var de kraschade. Var det 2009 eller något sånt där?
Ja, 15 år sedan. Mm. Jag tar rodret en stund här.
Ja, nej. För det här är ju intressant. För du är ju en Oasis-pojke. Du har ju alltid älskat det här bandet.
Ja, det har jag. Och på något sätt har jag försvarat dem med näbbar och klor många gånger. Men alltså jag tyckte att när den här nyheten då damp ner tisdag morgon så skrev Markus Larsson en fantastisk krönika i Aftonbladet.
Onesis,
ja. Nej, men han började då med att Oasis var planetens bästa och största band. Med betoning på var.
Mm.
De var störst och bäst och liksom coolast. Men precis som Markus Larsson sa, det var liksom under en 2-3 års period i början på 90-talet. Typ mellan 94. Ja, men 94, 96, 97 där någonstans kanske. Mm. Då fanns det inget band på den här planeten som var varken bättre eller större.
Och det kanske man ska skjuta in. Det är ju min personliga åsikt, ska ju sägas då. Men att jag kan hålla med om att ja, det var de. Men det berodde ju inte på hur de lät. Utan det betydde på så väldigt många andra faktorer. Det låg exakt rätt i tiden. Det var attityden hade. Det var det här liksom. Så att det är ju inte det här. Oasis-soundet är ju inte varken tidlöst eller det som gjorde att de blev bäst, störst.
Nej. Nej, absolut inte. Det var ju precis som du säger, det var ju väldigt många parametrar och väldigt många planeter som stod rätt. För på något sätt som det var då i början på 90-talet när det poppade upp en hel mängd med liksom nya musikgenres som med grunge och med elektroniskt och med just det här Oasis-soundet då, så var det ju någonting som inte hade funnits riktigt innan.
Mm.
Och Oasis skulle ju aldrig på något sätt erkänna det själva, men alltså brittisk och världspress hjälpte ju till att bygga det här bandet då när de började prata om britpop och den här faden med Blur och allting.
Ja, men de, jag tänkte precis säga det, de hade väl också draghjälp av Blur och Pulp och alla de här andra som exploderade samtidigt.
Ja, och sen fattar ju bröderna Gallagher, de är ju, ja, de är dumma i huvudet säkert båda två, men de är ju inte tröga på så sätt att de spelar ju media, de hade ju media runt sitt finger liksom. Mm. Med uttalanden och jag menar, det var väl typ, jag vet inte vem det var som sa att liksom, ja men, och gå ut och släppte en debut och bara, vi är världens största band liksom. Vi är världens största band, det finns ingen som är större än oss. Och okej. Okay. wow, liksom. Och då sitter man då som tonåring i ett pojkrum i Norrköping och bara, fuck, det här är coolast jag har varit med om i hela mitt liv. Så jag blev ju fångad direkt av Oasis. Och visst, musiken, ja, absolut. Men attityden och karisman och liksom bara se dem på bild var ju så här, det här är de coolaste, det här är de två coolaste personerna i hela världen.
De var förbjudna liksom.
Ja, men det var ju det. Det var ju inget tillrättalagd lugg à la Morrissey eller coola kläder eller sådär liksom. Utan det var, tog på mig en jävla parka och ett par briller och tre dagars skäggstubb och liksom två fingrar upp mot kameran liksom. Så bara, fan, så jävla cool.
Röka, så, kröka och Manchester smuts.
Ja, ja. Ja, men det var ju det. Och just den här precis Manchester-grejen, liksom, det här lokalpatriotiska och Manchester mot världen. Och, nej, det var så jävla häftigt. Jag kan inte tänka mig något annat band riktigt som har liksom påverkat mig så mycket. Liksom.
Nej.
Ja, verkligen. Men som sagt, det var under en period. Det var två... tre skivor kanske. De tre första skivorna kunde jag verkligen, eller ja, behövde jag inte försvara dem, för att det är tre jävligt bra skivor.
Definitely Maybe, What's the Story, Morning Glory och Be Here Now.
Ja, precis. Sen tror jag fjärde skivan var den här Standing on the Shoulder of Giants.
Ja, och sen någonting med någon moon eller något, va?
Ja, någonting. Och då blev det lite svårare att försvara dem.
Nej, för jag var ju tvungen att gå in och kolla diskografin nu när allt det här, när det kommer tillbaka och så. Jag är ju inte i närheten av samma fan som dig. Jag har aldrig tyckt illa om dem. Jag har bara liksom, jag har hoppat över en spelning med dem en gång, men det kan vi ju ta snart. men de har bara varit ett band som existerat som jag har liksom så här, men det där är väl coolt. Men inte så mycket mer. Men när jag kollar på diskografin nu så är det ju de här tre första plattorna. Namnen på dem som följer efter, men de senare i diskografin, de har jag liksom inte ens, jag är inte ens säker på att jag har hört dem. Inga titlar, ingenting som jag har någon relation till, känner jag. Så det var ju ändå, precis som du och Marcus Larsson då är inne på här, ett band som brann ganska fort på just den här storhetstiden liksom, när man...
Ja, men precis. Och det var så himla konstigt med, för liksom tre ganska så snarlika skivor. Man kände liksom igen Oasis. Och sen så hände det något. Jag vet inte vad som hände. Det blev liksom... Helt plötsligt var det inte bra. Och det kan det ju vara med ett band. För att det är... Det har vi också pratat om. Att det liksom... Man börjar lyssna på annat. Eller man så, men så var det ju inte för mig. Utan det var liksom Oasis... Ända in i väggen liksom.
Mm.
Men då bara... Fast fan, det här är ju inte bra. Vad har hänt här liksom?
Mm.
Så.
Fast rent ärligt, var Definitely Maybe så jäkla bra heller?
Ja. Ja, det är det.
Jag körde igenom den i förmiddags för att fräscha upp minnet. Jag tycker att det är ju fel av mig att säga så också, för jag lyssnar ju på den i 2024-kontexten här nu.
Ja, jo, det är sant.
Men det är ju så här, det är rätt trött, skränigt mest. Live Forever är en jävla bra hit, men sen är det ju liksom det är mer skränigt än att det är bra låtar. Då tycker jag att What's the Story, Morning Glory är en mycket bättre platta. Den är ju lite mer polerad och har lite fler hits, så den tilltalar mig mer på något sätt.
Jag förstår och köper det du säger, för att första plattan, den är skitig. Den är väldigt skitig för att vara Oasis, och det var ju verkligen den är ju rock. Det är ju en rockplatta. detta. Mm. Efter vad man har hört så innan de slog igenom, innan de släppte debutplattan och allt, så turnerade de ju så in i helvete. De kuskar ju liksom land och rike runt.
Mm.
Och då hade de ju tydligen och rykte om sig och var... Det fanns inget annat band i England som spelade så jävla högt som de. Just för att de ville... Ja, men säg att de kom till en klubb och spelade liksom. Det är 150 pers där som är ute för att dricka bira.
Mm.
Och då ska det verkligen så här... Pang, nu är Oasis här. Lyssna nu, era jävlar. Och det fick ju folk att vända sig och faktiskt lyssna. Så det var ju där de ville få med sig på den här första plattan. Att liksom sparka in dörren.
Mm.
Så, och det funkar ju tydligen. Men helt rätt. Den andra skivan är ju väldigt mer polerad, producerad och tillrättalagd. Så. Definitivt.
Men sen imploderade ju allting. Bröderna kom inte överens och till slut gick det inte längre och bandet la ner. Ja. Och det var ju på något sätt alltså den perfekta avslutningen på historieskrivningen om Oasis, i och med att de var de var med sin attityd och allting så här, och att allting bara brakade åt helvete. Det var ju perfekt. Vad känner du nu då när de återförenas 15 år senare som farbröder? Alltså...
Ja, jag är ju lite kluven. Samtidigt så tycker jag att det är ju 30-årsjubileum av debutplattan Definitely Maybe.
Mm.
Och ska man göra det, så ska man ju göra det. Det är väldigt bra
timing. Fast är det verkligen det? Den kom ju ändå 94, den plattan. Och ja, det är jag vet. 2025 och de ska turnera.
Ja, jag vet. Det är sant. Det är väl att de annonserade då. Men ur den aspekten så är det lite så här snyggt och respektfullt att göra det. Vi ska hylla våran debut liksom så. Så tajmingen är ju snygg, istället bara för att göra det för att någon har lagt upp en jävla massa pengar på bordet. Vilket också var en ganska stor aspekt, om jag har förstått det hela rätt.
Det började ju.
Ja, enligt Marcus Larsson igen nu, så pratar vi liksom miljardbelopp här. För de här spelningarna, vilket gör att enligt herr Larsson bröderna Gallagher kommer ungefär casha in en halv miljard var för de här spelningarna.
Ja, tråkigt.
Ja, jättetråkigt. Helt okej sommarjobb. Vilket självklart är en aspekt i det hela också, men vet du vad? Det har jag faktiskt inte att säga så mycket om. Om folk vill betala för att se ett återförenat Oasis, fine liksom. Nej, men, och sen är det ju också en grej som är ganska bra med det här, det är att båda bröderna faktiskt har ju fortsatt med musik.
Mm.
Båda har ju liksom gett ut skivor, och Noel Gallagher har ju haft sitt band med High Flying Birds, och Liam Gallagher har ju haft lite olika konstellationer. Han har varit i band och han har kört eget och sådär. Och de har turnerat världen runt och allt så. Så ur den aspekten är det ju ganska bra. Det är ju inte så att de liksom har suttit och bara i sin håla och nej, nu gör vi det här liksom. Utan de har ju fortfarande hållit sitt artisteri varmt.
Mm.
Så, och båda, oavsett vad de har gett ut för plattor, så har de ju kört Oasis-låtar liksom. De är ju inte dummare än så, fattar att folk vill höra gamla örhängen så. Mm. Men det är ju också lite så här, vi pratade om Håkan förut liksom, annonserar, ja, jag ska spela på Ullevi, jag har gjort en spelning. Oasis däremot, de har ju bokat Wembley 4 kvällar.
Mm.
Det är ju ganska kaxigt, ja, tycker jag.
Vad var det? Det var totalt 14 gig i Storbritannien och Irland, va?
Ja, och sen är det väl prat om att de ska vidare ut i Europa sen, men ja.
Utanför Europa läste jag. Att de här 14 på brittiska öarna var liksom det som de var i Europa, och sen ska de iväg till andra delar okay. av världen.
Ja, då missuppfattar jag. Okej, okay. Så då är det... Okej, okay. Då förstår jag.
Vill du se dem, får du åka till Wembley helt enkelt.
Ja, det är ju så. Nej, men det var ganska kaxigt någon så där som skrev att det är ganska vågat att redan nu köpa biljetter till tredje kvällen på Wembley. Ja, det är ett helt år kvar.
Mm. Mycket kan hända.
väldigt, väldigt mycket kan hända. Men ja, jag vet inte. Det är givetvis jättecoolt att se dem.
Har du sett dem?
Jag tror, ja och nej. Jag såg dem på Hultsfred, men då var inte Noel med.
Just det, det har vi pratat om. Det var den spelningen, ja, som jag vaskade, för jag gick och tittade på Kitty istället i teaterlådan.
Ja, precis. Ja, och liksom Noel var inte med. Det var väl början på slutet liksom. Han var bara med i Englands spelningarna.
Mm.
Och då fattar man att det här bandet mår inte speciellt bra. Så, men alltså jag vet inte. Om någon ger mig en biljett, absolut, jag kan se dem. Men nej, vet du vad? Jag tror det kommer bli en oförglömlig kväll. Wembley, det är allsång och det är bira och fulla engelsmän som drömmer tillbaka till 90-talet. Liksom. Med så här Beppe-hattar och...
Det kommer vara mycket medelålders män i publiken.
Ja. Och visst, det kanske är, de kanske hittar sin nya publik och allt här, men som sagt, det känns ju lite som att Gyllene Tider ger sig ut igen liksom.
Ja.
Spelar gamla rariteter.
Det säger ändå ganska mycket när du jämför dina husgudar med Gyllene Tider.
Ja, precis, som förband. Nej, men att de ger sig ut och liksom gör några spelningar än att de släpper ny musik.
Det har vi ju också pratat om.
Nej, och det är ju jättebra.
Mm.
Tycker jag. För att då kan man på något sätt leva lite på gamla meriter. Än att de skulle ge ut en platta nu, då kommer den ju ofrånkomligen bli liksom jämförd med Definitely Maybe, What's the Story, Morning Glory, allt det där liksom. Nej, den är inte alls lika bra som den.
Då är vi tillbaka i det, nej, det vi pratade om nyss, som Dark Tranquillity.
Ja, men precis. Och det är klart. Och jag skulle inte kunna lyssna på en ny Oasis-platta idag på samma sätt som att när jag lyssnade på debuten och storögt liksom. Det skulle vara ett helt annat band för mig.
Mm.
Men på tal om band, ja, vad som är intressant är ju, vad är det för band? Är det bara Noel och Liam och sen lite inhyrda, eller är det liksom originalgänget?
Det har väl varit olika bud om det, va? Att det skulle vara bara originalmusiker alternativt...
Bonehead liksom. Och grabbarna. Det skulle vara något.
Ja, det är ju roligare än om det bara är Noel och Liam med komband, för då är det ändå lite featuring på något sätt.
Ja, men lite så, för det var ju faktiskt så, det är också en sån här grej man nästan aldrig pratar om, att de andra musikerna drog ju faktiskt sitt till också för att det skulle låta som det gjorde.
Mm.
Även om Noel och Liam alltid har varit Oasis, så. Och det märkte man ju sen när medlemmar började hoppa av och fick sparken och allt, och det började komma in, och Noel och Liam liksom bråkade sig genom låtar. Det är ju en jättestor anledning till att det inte lät lika bra längre.
Nej, precis.
Så ja. Jag tror de kommer sälja slut på varenda biljett, absolut. Och det kommer vara en trevlig nostalgikväll. Så. Men ja.
Nej, precis. Jag tänkte precis så här, det blir en nostalgiakt ändå.
Ja.
Fast med en lite förväntan så här, ska det braka samman? Kommer de att kunna vara sams på scen? Att det blir lite så här, att folk går dit för att det är bra, men också för att lite förhoppning om att det ska bli en freak show.
Ja, det kan hända
liksom.
Något kanske. Ja, men jag menar, det är ju inte, det är ju definitivt inte osannolikt att det blir det. De blir osams någon gång på... Efter någon spelning så bara, de ställde in en Wembley-spelning där, ja, för att de var osams. Och Liam har ju haft problem med sin röst och allt. Så jag vet inte, det är ganska vågat att bara dunka ut en massa så här mastodont-spelningar. Så, det är inga ungdomar längre.
Nej, tror du de kommer göra någon sån här uppvärmningsgig i någon källare i Manchester någonstans?
Åh, fy fan, vad coolt. Ja, det tror jag faktiskt.
Det är den spelningen man ska ha varit på i så fall.
Ja. Ja, det hade ju varit... Ja, fy fan, vad häftigt. Nu fick jag nästan lite gåshud när du sa sådär. Det är ju coolt.
Någon sån här riktig jävla ful sylta bara, och så under fejkat namn.
Ja.
Och sen bara dyker de upp.
Ja, det hade varit coolt som fan. Undrar om de kör den här som folk gör nu för tiden. Om vi ska spela debuten från början till slut.
Det är så trött.
Det är trött.
Det är väldigt trött.
Nej, de kommer slänga in lite.
30 minuter hit och sen går de av. Pallar inte mer.
Lite sen. Han står där med sin tamburin och kör lite. Nej, jag vet inte. Jag tror det kommer bli... jag vet inte. Kommer säkert bli bra.
Det blir det säkert. Innan vi knyter ihop det här så har du ju ryktat om en annan återförening. Eller comeback kanske man ska säga. För de har väl aldrig lagt av.
Ja.
Linkin Park, vars sångare Chester Bennington ju begick självmord för... Var det 2017 eller?
Ja, det var eller, kort var det, efter
det, det börjar bli några år sedan nu i alla fall. Men... fansen har ju börjat spekulera och Linkin Park har väl, när det här släpps så är det väl bara några timmar kvar tills det ska offentliggöras, men
ja,
det
var någon
nedräkning
här
i sociala medier. Samtidigt så har Sum 41, punkbandet, gått ut med att det ska komma news om Derek Whibley, deras sångare. Och det har ju kopplats ihop då. Vad känner du kring det?
Det där är svårt. Det där är svårt. Nu är vi där igen och tassar. Jag förstår Linkin Park. Det gör jag. Samtidigt som jag inte förstår Linkin Park. Kan man inte göra det fast under... Lite som Audioslave gjorde. Att man gör något nytt.
Ja, precis. Man kallar det något annat. Alltså,
man kallar något annat. Ja. Kan inte Linkin Park få ursäkta att det låter fel, men kan inte Linkin Park få dö med sångaren lite? Och få vara det där fina, och vi minns det där så. Sen får det vara. För jag menar, tänk om Linkin Park gör en Oasis, bara, yes, we are new Sum 41 singer, kommer bli kickass och vi ska på tour och allt. Och så låter det skit.
Ja, men det kommer ju folk tycka. I alla fall några människor kommer tycka det oavsett hur det låter, för att det är inte Chester Bennington.
Nej,
och han var ändå en rätt stor karaktär i bandet.
Ja. Nej, jag minns bara när Alice in Chains liksom började spela igen och de tog in lite gästartister, och jag minns James Hetfield skulle sjunga monsterhitten Wood. Och det lät så jävla surt. Och då blir det så här, nej, ingen vinner på det här.
Nej, precis. Sen tog de ju in, nu kommer jag inte ihåg vad han hette, han som blev originals, eller liksom ny sångare sen. Han var ju super bra.
Ja,
men det var
han
ändå
gör det
inte
ju
riktigt
den
rätt liksom.
Nej. Och det är ju det som är, och det är likadant med Chester i Linkin Park. Han har ju en helt unik röst. Han har ju en fantastisk röst som ingen kommer i närheten av. Så. Och det är klart att det inte går att liksom, vad heter det? Nej, jag tappar ordet. Men att ersätta honom.
Nej.
Då hade det ju varit bättre att liksom, lite som Audioslave gjorde där med medlemmarna Linkin Park, och så tar de in en annan sångare och så gör de något jättekul ihop, något unikt så.
Ja, nej, jag håller med. Jag tycker...
Det blir fel.
Och det går ju kopplat till Oasis-grejen här också, för jag menar, Linkin Parks första skivor, framförallt debuten, är ju fantastisk.
Ja.
Om man ser vad den har betytt för folk och så, men sen, det gick ju ganska fort till att de senare skivorna är liksom inte bra.
Ja, nej.
Så jag vet inte om det är ett band som de var nu metallen ut i fingerspetsarna. Kan inte den eran få leva liksom, vara det?
Ja.
Den behövs inte idag på något sätt.
Ja, men det är lite det också när man surfade på en våg liksom, som nu metal var. Jag menar, Oasis, visst, de var ju trötta till slut, men det är ju lite mer tidlös musik. Det är liksom rock och pop liksom. Det står sig ju vilket år som helst. Det här är ju lite mer daterat. Behöver vi ett återförenande Linkin Park idag?
Nej.
Jag vet inte. Nej,
skulle jag
tror inte.
Jag vet inte, Sum 41 är väl inte heller ett så här creditband direkt. Så.
Nej, jag vet inte. Men visst, motbevisa oss gärna, men Jag är mer tveksam till den än till två bröder från Manchester.
Mm, jag förstår dig. Vilka andra band vill ni se återförenade? Du kan ju skriva det till oss. Får vi se om vi kan få fler exempel att ta upp i något framtida avsnitt.
Stora återföreningsavsnittet.
Just det. Då kan ni skicka mejl. Eller så skriver ni till oss i sociala medier där vi finns på... Ja, vilka är det nu?
Det är Tickentocken.
Tickentocken.
Det är Facebooken. Mm. Det är Xen. Mm. Och så finns vi på mejl.
Ja, just
kanske
det.
Inte så mycket social media, men... och sen... ja, har ju jag lagt ut din adress också. Så de kan ju komma hem till dig och prata.
Vad kul.
Ta en kopp kaffe.
Prata om Oasis. Och hårdrocksballader.
Micke vill gärna prata om Oasis.
I 3 timmar vill jag prata om Oasis.
Ja, det är klart du vill. Nej, men som sagt, hör av er. Det är ju supertrevligt när ni gör det om diverse ting. Och om ni hör om oss i andra sammanhang, hör gärna av er om det också.
Så att vi får veta.
Så att vi får veta. Vi har hört att folk har pratat om oss. Vi vill veta vem och när.
Och hur.
Och hur, ja, precis. Men som sagt, sprid musikrådet gospeln. Det är supertrevligt. Tack för att ni har lyssnat på detta långa avsnitt, kändes det. Det var långt. Tills nästa gång, ha det så bra. Tack.
Hej!